lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Ja, men då har jag ännu en gång den stora glädjen att presentera ett avsnitt av Militärsnack. Och ni som följer mig vet ju att det har varit lite snålt med avsnitt. Men det är så, när löjtnanten inte kan så får jag jobba på egen hand. Tack och lov behöver jag inte jobba helt på egen hand idag. För att nu har jag Maria Öst med mig från Svenska Lottakåren. Välkommen!
Men tackar, tackar!
Hur är det med Maria?
Ja, men det är ju lite grått ute sådär, så man får ju hitta glädjen i annat. Och då måste jag ju säga att ett engagemang i Lottakåren är ju ett sånt glädjeämne, får jag ändå säga.
Det förstår jag. Du är kommunikatör. Är det den enda roll du har och enda roll du haft? Eller hur brett är ditt spann i Lottakåren?
Nej, alltså jag har ju som sagt förmånen nu då att få jobba med min passion. Men jag har varit Lotta i nästan 30 år. Så jag började som engagerad medlem och har följt med och utvecklats hela mitt vuxna liv egentligen. Som kårmedlem och varit engagerad i den lokala kårstyrelsen och våra riksstyrelse. Och även haft förmånen då att få utbilda mig till instruktör och få utbilda andra frivilliga. Så att, ja, jag har nog gjort ganska mycket av det man kanske ser som ett föreningsaktivt liv i Lottakåren.
Det är ett aktivt liv där. Hur kom det sig att du hittar, vi säger så här, vem är du och hur hittar du Lottakåren från början?
Ja, men du, det där har jag funderat på flera gånger faktiskt, för jag vet att jag, inte vem jag är då, men hur jag blev medlem. jag är uppväxt i Dalarna och har väl alltid varit nyfiken på att testa nya saker. Alltså några år gammal så kommer jag ihåg att min pappa gjorde repmånad. Och redan där någonstans så föddes väl någon slags fascination med det militära. Och pappa pratade alltid väldigt gott om sina upplevelser och uppmuntrade mig att söka in när jag blev äldre och jag skulle ta MC-körkort och sådär. Men då blev det inte MC, det blev Lotta istället. Och anledningen till det är helt enkelt att jag hittade en annons i min lokaltidning där Lottakåren bjöd in. Och jag har försökt hitta den här annonsen, för jag skulle så gärna vilja veta vad det stod i den. Men jag kommer inte ihåg. Men jag gick dit och träffade ett glatt gäng tanter, tyckte jag då eftersom jag själv var 17. Jag inser ju att då var ju de i samma ålder som jag är nu. Så att allt är ju relativt. Men ja. De tog hand om mig, bjöd in mig och sen har jag aldrig släppt.
Kort förklarat för den som inte alls vet, vad är Lottakåren?
Ja, men Lottakåren är ju en av 18 frivilliga försvarsorganisationer och vi engagerar specifikt kvinnor som vill vara med och göra skillnad i vardag, kris och krig för dels samhället som sådant, men självklart då också en möjlighet att förbereda sig för om det absolut värsta skulle hända då, och stötta vårt totalförsvar.
Och ni har funnits sen, vad var det, 1924?
Nu får jag rätta mig med. Precis, så 100 år nästa år. Så då börjar vi på nästa århundrade då.
Ja, det är inte illa. Jag måste fråga, kvinnliga bilkåren, är det en del av er eller är ni en del av dem? Eller vilket håll blir det?
Nej, helt olika organisationer. Och de heter ju bilkåren idag. Så de valde för ett antal år sedan att öppna upp då för både kvinnor och män.
Okay.
Så nu, idag är vi den enda organisationen av de frivilliga försvarsorganisationerna där medlemskapet är knutet till att man är kvinna. Sen utbildar ju vi både kvinnor och män i de uppdrag vi har från Försvarsmakten och MSB.
Visst var det väl så att, jag måste erkänna att jag är lite dåligt inläst på Lottakåren, men visst var det väl det var en finsk kvinna som hette Lotta och hennes make som var med och startade något av förgrunden till Svenska Lottakåren, eller är jag ute och cyklar?
Ja, precis. Våran inspiration kommer ju från finska Lotta Svärd-organisationen. Och namnet Lotta kommer ju från Fänrik Ståls sägner, där då marketenterskan hette Lotta Svärd. Så finskorna, de döpte sin organisation efter det. Och sen var det då en kvinna som hette Tyra Wadner som var gift med en officer. Hon följde med på ett besök som han gjorde i Finland där 1924 på våren. Och blev så inspirerad av de här kvinnorna och tänkte, det här kan såklart svenska kvinnor också göra.
Mm.
För då var vi också i en situation, det var mellan två världskrig, man tänkte ju att det skulle aldrig hända någonting igen. Men självklart fanns det ju en grupp individer som tänkte, det självklart måste vi ha en försäkring, vi måste ha ett försvar.
Mm.
Och vi måste ha människor som kan ta till vapen om det värsta händer.
Mm.
Så att landstormen formades ju där i krokarna någonstans, och då tyckte Tyra att självklart ska vi kvinnor då stötta upp landstormen. Så det, i början var det väldigt mycket insamlande medel så att landstormen kunde genomföra sina övningar.
Just. Jag vill minnas att det var någon som ställde frågan om vad är det ni får för anslag för Lottakåren, och det var någon som sa att nej, vi får inte anslag, vi gör anslag.
Ja, vad spännande. Alltså vi får ju medel, får vi ju, precis som de övriga frivilliga försvarsorganisationerna då, i och med att vi är del av frivilligförordningen.
Mm.
Så vi i 18 är ju utpekade då som särskilt viktiga. Och det gör också då att vi får tilldelade medel från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Just.
Och det ska ju dels gå då till att utbilda personer till befattningar i totalförsvar, det vi kallar frivillig avtal. Det kan vara hemvärnet, övriga Försvarsmakten eller då en civil myndighet. Och så får vi det är en ganska komplicerad uträkning, men vi får ett visst bidrag också för att kunna genomföra vår verksamhet i övrigt då.
Just. Det jag syftade på här var, jag läste på lite här, och det var, det här skulle varit på en övning 1933, det jag just nämnde, det jag citerade. Mm. Det var militären frågade hur stort anslaget var, och då svarade då en av de lotterna det att ni inte får några anslag, ni ger anslag. Det var därför jag fått det. Så
ja, just det. Ja, men precis på den tiden som sagt, då var det ju vi som samlade in pengar och möjliggjorde för andra. Ja, men absolut.
Just. Mm.
Absolut. Ja. Men idag är det annorlunda.
Just, ja, det tur väl det, tur väl det.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur stor är organisationen?
Ja, alltså vi som övriga frivilliga försvarsorganisationer hade ju en jätteinflux av medlemmar där februari-mars 2022.
Mm.
Så att idag är vi ungefär 5400 kvinnor.
Mm.
Och fortsätter växa. Och det är lite spännande när man tittar igenom historien då, så kan man se väldigt tydligt när liksom försvarsfrågor kommer på tapeten.
Mm.
Då ökar vårt medlemsantal också. Så att det är väl en ganska naturlig fluktuation där då.
Mm. Jo, men jag kan ju tänka mig att intresset för kvinnor att dra sitt strå till stacken har ju liksom ökat när de ser att män gör det, och det är vi, våra stackare, som kanske får sätta våra liv och i den första linjen, så fortfarande vill man vara med och stötta, för det är ju ett sätt att stötta om man nu även, jag vet inte, hur ni kanske har stridande förband.
Ja, alltså idag utbildar vi ju till oavsett, men absolut, när värnplikten fortfarande var enbart för män, så var ju vi en av de organisationerna som just pockade på och sa det, men hallå, här måste ni öppna upp så kvinnor kan vara delaktiga. Och sen tog ju det en stund då. Men 1980 så kunde ju de första frivilliga kvinnorna rycka in till värnplikten.
Mm.
Sen tog det något tiotal år till innan man öppnade upp alla befattningar.
Mm.
Och sen det som, så det är ju fantastiskt roligt att kvinnor och män nu, och nu när värnplikten är könsneutral dessutom, nu är det ju verkligen på lika villkor. Det är vi ju väldigt glada för, att kvinnor får samma möjlighet. Ska ha samma möjlighet, samma ansvar, tycker vi.
Absolut, absolut. Du var inne där på det historiska. Hur har medlemskapet sett ut om man tar det över tid? Jag antar att det var väldigt mycket i början, jag har bara en känsla av det.
Ja, men så var det ju. När Tyra formade organisationen där 1924, så växte organisationen ganska snabbt ute i landet. Och sen kan man väl säga, alltså i samband med andra världskriget och när Försvarsmakten kom på att oj, vänta här nu, vi behöver ju lite stöd, vi behöver som det ju var då. Vi behöver frigöra männen för att vara där ute i frontlinjen. Mm. Vad skulle vi kunna använda andra till? Så Lottor klev in och var assistenter på olika sätt.
Mm.
Tonsvalarna är ju för sig också en väldigt spännande abrovink där kvinnor faktiskt då var ute i frontlinjen och spanade ute i tornen. Och dessutom också var, alltså det här var ju inte ovanligt i något land. Kvinnor togs ju in eftersom man behövde fler resurser. Mm. Men de svenska kvinnorna, tornsvalorna, de var de enda som faktiskt fick vapenträning. Så där var vi också unika.
Okej, okay, ja.
Men sen, så någonstans där, beredskapsåren, ja men då var vi som flest med, 110 000 medlemmar.
Mm. Jag antar att ni använder, att ni fördelar kunskap och är någon som har några speciella kunskaper så används man till det likväl som att man får speciella kunskaper i er utbildning som man har nytta av i vanliga livet.
Ja men absolut. Innan jag anställdes på Lottakåren så allting det jag har fått med mig har jag ju verkligen haft nytta av och det har ju stärkt mig i mina val och mina möjligheter att också våga ta för mig i arbetslivet och rent generellt. Alltså det handlar ju dels om att kunna jobba med olika människor, att lära sig det, den demokratiska processen, allt ifrån men presentationsteknik till mer specifika då, eftersom jag har valt att utbilda mig mot ett militärt avtal, att känna mig trygg och veta jag har kunskaper att verkligen kunna rycka in när någonting rejält händer. Inte minst sjukvårdskunskaper. Liksom. Mm. Så att, absolut, där man lär sig som Lotta är ingenting som stannar där, utan det har man verkligen med sig på ett bredare perspektiv.
Mm. Jag har ju själv en del utbildning då. Jag var ju i det militära, var jag sjukvårdsman i flygvapnet. Och det fortsatte jag med att vara in på Röda Korset efter det. Och har jag haft i mitt hobbyliv då, som motorcyklist, när man har åkt med människor som åkt omkull, så har man kunnat springa fram och göra någonting.
Eller istället hur?
Det är verkligen, det bygger självförtroende på ett sätt som jag tror att väldigt få som inte har det eller haft chansen till att använda sina utbildningar får uppleva.
Ja men verkligen, vi brukar ju säga det, vi är utbildade och övade så vi kan agera i vardag, kris och krig.
Mm.
Även om vi någonstans förbereder oss för det absolut värsta så självklart, de kunskaperna har vi ju nytta av när som.
Mm. Vad vi säger så här, om någon nu går med i Lottakåren och kontaktar er, vad är det första som händer?
Det första som händer är att man blir kontaktad av sin lokala kår och blir inbjuden till ett samtal. Och vi är ju nyfikna såklart på, men vad var det som gjorde att du valde att gå med och vad vill du göra?
Mm.
Och utifrån det och vad ens egna drivkrafter är, att hitta det sättet man vill engagera sig på helt enkelt.
Ni har väl säkerhetsklassningar och bakgrundskontroll också antar jag?
Inte för medlemskapet, utan det kommer ju först in då om man väljer att gå mot ett avtal.
Ah, okej. Okay. Mm. Vad kan man få välja mellan att göra? Säg att jag är duktig på någonting.
Alltså vi säger ju att det absolut finaste och det klokaste och smartaste valet, det är ju att först och främst bli medlem. Det är det viktigaste. För ju fler vi är, desto större motståndskraft så visar vi ju utåt också. Att vi är många som vill försvara Sverige.
Mm.
Och sen utifrån det då så finns det ju allt ifrån att delta på kåraktiviteter och få med sig egen kunskap som jag sen kan sprida till mina nätverk. Mm. Det är ju en jätteviktig insats för att alla ska förstå att man har ett ansvar i vårt totalförsvar. Till att jag vill vara med och leda verksamheten lokalt, så jag går in som funktionär eller styrelsemedlem i en kår.
Mm.
Eller jag vill utbilda allmänheten i hemberedskap eller demokrati. Så då blir jag handledare i det. Eller då, jag känner att jag verkligen vill göra en insats i totalförsvaret. Så jag vill utbilda mig. Stabsassistent, fältkock är ju de två fokusområdena vi har då.
Men det låter ju ändå väldigt brett.
Ja, men det är väldigt brett. Och det är det som är så fantastiskt. Som sagt, jag har nästan varit med i 30 år. Och jag har ju aldrig tröttnat. Alltså det har alltid funnits någonting nytt att testa på, att göra, att vara med och utveckla eller att vara delaktig i. Så att det finns alltid saker om man själv vill.
Mm.
Och vill man inte, så som sagt, betala ditt medlemskap och på det viset stötta och visa att du är med och stärker totalförsvaret.
Mm. Mm. Ja, men det är en bra början att visa sitt stöd och vara en del så. Och därifrån kan det ju komma att man känner att oj, så nu händer någonting i mitt närområde, nu åker jag dit och tittar vad det är för någonting.
Precis, ja, och också det kan ju vara så att man kommer in ändå och känner sig, jag blev nyfiken för att jag såg någon annons ni hade ute om att nu söker vi stabsassistenter till någon kommun eller länsstyrelse. Men det kanske inte var riktigt rätt, eller när jag är redan krigsplacerad. Ja, men bli medlem då och sen gå in och lyssna och prata med andra. Mm. För då kommer du ju hitta möjligheter och se vad det är som verkar, det som liksom, ja, men lirar med dina drivkrafter.
Mm. Finns det någon, vad ska vi säga, någon förutfattad mening som gör att någon kanske säger att nej, men det är ingen idé att jag söker för att, och så har de någon, något som de tycker kanske är ett hinder för att vara medlem. Man kanske har ont i ryggen eller kanske tycker att man har klient självförtroende eller vad det kan vara för någonting.
Mm. Ja, men jag upplever nog att vi mer och mer möter det här att nej, men oj, jag kan inte bli krigsplacerad för det är redan på jobbet, så jag kan inte teckna ett avtal med er, eller jag är ju sjukskriven eller någonting som gör att jag inte då kan teckna ett avtal, så då kan jag inte bli medlem. Och det är ju som sagt bara en del av engagemanget, så där vill vi verkligen bredda perspektivet och säga, nej, men alltså, i grund och botten här, vi är en förening. Vi drivs av en gemenskap kring frågor som handlar om att stärka vårt totalförsvar. Och i det så ligger det i grund och botten att vi måste ha kunskapen, så att, ja, bli medlem.
Men då har ni säkert någon form av lokala kaffe, öl och kasta pilkvällar eller något bara rent socialt?
Ja, men precis. De lokala lottakårerna är ju liksom grunden i hela organisationen. För det är ju där gemenskapen stärks, när vi träffas fysiskt och vi träffas tillsammans. Så kåren anordnar ju olika kåraktiviteter. Och det kan vara bokcirklar, det kan vara studiebesök, föreläsningar av olika slag. Och det är ju mycket drivet av också vad medlemmarna vill ha.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
De som har gått med, vad brukar de säga att det har gett mest utav? Som man kan säga, att vad kan locka någon som tvekar?
Jag skulle säga att min erfarenhet är att de flesta säger gemenskap först. Att vara del av någonting tillsammans med andra som vill samma sak. Och sen kommer den personliga utvecklingen. Det brukar vara det som man hör först. Att jag har fått med mig så otroligt mycket, jag har lärt mig så mycket som jag har nytta av, inte bara som Lotta.
Nej. Vad har ni för utbildningar där som ger något, just när vi pratar på, som är stärkande för psyket, om man säger så?
Alltså jag skulle vilja säga att allt har med det att göra. När Ryssland gjorde sin fullskaliga invasion där i början på 2022, det då kom in så otroligt mycket medlemmar, så ställde vi frågan, vad var det som gjorde att du sökte? Och det var det många som sa, men jag är så orolig, vad är det som kan hända här? Eller, jag vill vara med och stärka och försvara vår demokrati. Så det var väldigt härligt att se. Och sen just senare när man pratar med många av de som kom in där alldeles nya, så sa de det. Och vad skönt, nu har jag varit med på den här och den här och den här föreläsningen. Och det har gjort att nu är jag inte orolig längre. Nu vet jag vad jag ska hämta kunskap, vad jag kan göra. Och jag kan börja förbereda mig på ett helt annat sätt. Och då sänks den där stressnivån.
Du nämnde att förbereda sig själv. Jag tänkte, har ni märkt att ni har byggt på någon form av kvinnliga preppers? Eller man blivit mer medveten efter att man har gått med?
Ja, men absolut. För det ligger ju liksom i grunden hos oss att just förbereda. Och sen sen 2012 så utbildar vi på uppdrag av MSB i, vad ska man säga då, prepperkunskap eller hemberedskap. Just i det här, ja men vad kan vara bra att ha hemma? Vi och även Civilförsvarsförbundet och försvarsutbildarna har ett sådant uppdrag. Och det är klart att det får man ju del av även som medlem, att liksom tänka på de delarna och så.
It was our task to recon the valley, and we knew that the NVA were in the area. After the bird dropped us off, we were immediately pinned down. The shelling was relentless, and the casualties were growing. They had us. I remember firing at anything that moved, and for no good reason either. Ended up wasting ammo. Then we tried to call for an evac for the wounded, but no one was coming. We were on our own. There was no one to help us. But somehow, in light of all that chaos, we could see a bright future where there will be Patreon and a great way to assist your friends. Now go, support Militär Snack on Patreon.
Som man då så tänker man tjejer i grupp, ni brukar vara, vi är ju på lite olika sätt när vi är bara grabbar, ni är på något annat sätt när ni är tjejer. Jag kan tänka mig att det är väldigt, väldigt lätt för tjejer att till exempel om man ska gå på en skjutbana eller någonting, att inte behöva ha män som är där och bufflar, utan ni skjuter i lugn och ro om ni nu har skjutövningar och sånt. Stämmer mitt antagande?
Ja, men rent generellt på gruppnivå så absolut så finns det ju tendenser att vi på grund av normer och erfarenheter och kanske förväntningar i samhället beter oss på lite olika sätt. Och generellt då så brukar ju vi kvinnor kanske stå tillbaks lite grann när det är en majoritet män med, absolut. Och det är väl också en av de grejerna som vi märker att medlemmarna säger, att det är så skönt att vara med i en organisation där det är bara kvinnor och vi kan prata saker som bara rör oss. Ja, men hur är det att ha mens ute i fält? Hur hanterar jag det? Till exempel. Eller just det här att, ja men okej, nu har jag haft den här erfarenheten. Hur ska jag bete mig nästa gång? Och hur ska jag göra för att bemöta det här så att jag får vara en i gänget? Liksom, och får vara jag. Så att absolut, det finns en otrolig trygghet i att börja och liksom kunna backa tillbaks till systerskapet och vara där och känna, ha tryggheten i det. Men sen självklart gå in i miljön och mötas. För det är ju klart att i avtal, oavsett om det är eller utbildningar, så blir det ju liksom, det blir en kreativ spänning när vi får in erfarenheter från olika håll. Och då är det ju absolut bra att mötas både män och kvinnor.
Så det är verkligen ett sätt att bygga både sin hemberedskap, sin egen beredskap för vad man ska klara och vara en del av försvaret och stärka det. Så att det är en treudd som är väldigt givande som jag förstår det.
Ja men verkligen. Och jag får ju frågan ibland, liksom, ja, men behövs det verkligen en organisation med enbart kvinnor? Varför kan det inte bara gå upp i någon annan? Och där ser vi ju fortfarande att, ja, men om man tittar i Försvarsmakten, polisen, räddningstjänsten och även liksom civila beredskaps, alltså på chefsnivå i alla fall för den civila sidan, så är fortfarande kvinnor i minoritet. Och vi tycker ju att, ja, men det blir ju bättre om vi får till den där balansen så att vi får med oss erfarenheterna från bägge sidor. Och det är klart att nu pratar jag jämställdhet, men det är klart att det finns ju alltså mångfald på många olika sätt som vi behöver för att vi ska kunna lösa de situationer vi hamnar i på bästa sätt.
Om du fick välja, vilka kompetenser skulle du vilja söka mer som inte finns idag hos Lottakåren?
Ja, men vi har ju svårt och har haft svårt. Jag tycker det börjar bli bättre på vissa ställen. Vissa kårer kommer in i nätverken. Men kvinnor med utomnordisk bakgrund.
Okej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu ser inte lyssnarna här att nu hoppar det faktiskt upp en katt.
Precis, nu vill hon vara med också. Nej, men återigen, mångfalden, att få med oss olika perspektiv och kunskap, tänker jag. Jag tänker kvinnor som kommer ifrån eller som har kvinnor i sin släkt som har kommit hit på grund av att de har lämnat länder där demokratin kanske inte har varit så utvecklad eller varit på tillbakagång, eller de faktiskt har upplevt krig. Vilka enorma kunskaper vi skulle kunna tanka av dem och ta med oss in liksom, i våran uppbyggnad av totalförsvaret. Så det är absolut ett önskemål att fler kvinnor med utomnordisk bakgrund söker sig till oss.
Mm. Och nu pratar du om utomnordiska och att ni vill ha in mer sådana kvinnor. Hur ser det ut på ungdomssidan?
Ja, det är klart att den är väl kanske inte heller uppe där vi skulle börja, men om man tänker så här, vi brukar försöka hålla två perspektiv i huvudet. Att dels är det naturligtvis, vi blir ju jätteglada för alla som vill vara medlemmar, men vi har ju som frivillig försvarsorganisation också ett uppdrag att sprida kunskap. Och då kan man tänka sig, ja men då kanske man i första hand inte behöver vara medlem, utan den informationen skulle man ju kunna till sig på andra sätt. Så just när det gäller ungdomar och speciellt då den årskull som kommer att kallas eller få mönstringsunderlaget kommande år, de har vi jobbat riktat mot de senaste åren för att just inspirera och ge fakta så att man kan ta ett välgrundat beslut på, vill jag göra det här eller inte, eftersom vi ser att även om värnplikten är neutral nu och både killar och tjejer kallas in, så har inte tjejerna riktigt än fått med sig i sin den här långtidsplanen de har lagt upp att värnplikten är en viktig del i, att de får ut någonting av det. Mm. Så det vill vi inspirera till. Mm. Så vi har jobbat lite så när det gäller ungdomar. Sen har vi ungdomsverksamhet också, självklart.
Mm. Kan det vara så att man inte riktigt har grepp om varför vi behöver försvaret och varför försvarsviljan behöver byggas?
Ja, men jag tror det. Jag tänker att det har ju såklart blivit bättre. Vi såg det redan 2018 när broschyren om krisen eller kriget kom ut. Då såg vi ett större intresse. Det var lättare att liksom prata med människor om de här frågorna. Och sen självklart allt det som händer i omvärlden och inte minst då Ukraina har ju verkligen skapat ett stort behov av kunskap. Mm. Så nu söker sig ju människor till kunskapen, men det finns absolut fortfarande en stor okunskap, inte minst om totalförsvarsplikten, att vi faktiskt har ett ansvar när vi är mellan 16 och 70 att bidra. Om det så är, gå till jobbet, eller då att man har tecknat ett, att man är krigsplacerad till exempel via en frivillig försvarsorganisation. Men vi ska alla göra något. Mm. Och då brukar vi prata om att varför då? Alltså någonstans måste vi ju landa in där. Varför? Om jag ska känna att jag vill gå och göra en insats och tycker att Sverige är ett land som ska försvaras, då måste jag ju ha landat i varför. Så därför pratar vi mycket om demokrati, alltså våra grundläggande värderingar. Vad är det vi försvarar? Jo, men det är ju våra fri- och rättigheter, att vi får leva på det sättet som vi vill. Mm. Och att de fri- och rättigheterna finns kvar, att vi får bestämma själva hur vi vill ha det och ingen annan kommer och säger, nu får ni inte ha föreningar eller ni får inte demonstrera eller ha fackföreningar eller vad det nu skulle kunna vara. Mm, mm, mm. Så liksom att stärka demokratin, att landa i varför kan jag tänka mig att stå upp för att försvara Sverige.
Får jag gissa att det där är en åldersfråga, att yngre har inte riktigt den kollen, vilket kanske äldre har?
Jag har inga siffror som understöder det, men jag skulle nog kunna tänka mig att det kan vara så. Jag menar, jag kommer ju ihåg, och nu är jag närmare 50 än 40, men jag kommer ju ihåg telefonkatalogen och de sista sidorna där med instruktioner om hur gör man och alla signaler och sådär. Så att det pratades ju om det på ett annat sätt när jag var ung än vad det har gjorts de senaste 20 åren. Vi tenderar att glömma väldigt fort.
Jag kan tänka mig att fler försvars- och överhuvudtaget organisationer skulle kunna använda sig av influencers för att nå ut till en yngre och bredare publik. Nu råkar jag veta att du är en van poddare. Poddar du i Lottakorrens anda också?
Ja, precis. Vi har ju en Lottapodd. Just för att försöka nå ut på ett bredare perspektiv med vad vi håller på med. Att det inte bara är avtalen, utan att just vi vill prata om kvinnors engagemang. Vi vill prata om de grundläggande värderingarna och just försöka bygga den där känslan av att aha, okej, ja, men det här vill jag vara med och stötta.
Kul. Sen då, hur ser det ut på det geografiska området? Är det Stockholmscentrerat eller hela Sverige, så man bor i Gällivare och Smygehuk? Det finns från hela registret?
Ja, ifrån Kalix till Simrishamn. Sen är det klart att absolut, där de stora befolkningskoncentrationerna är, så absolut. Stockholm, Mälardalen är såklart en stort område. Skåne, Blekinge är också ett starkare fäste, eller man ska säga ett starkare område. Men absolut, vi finns över hela landet, och det är ju liksom en grundförutsättning för att vi ska kunna vara en frivillig försvarsorganisation också. Och någonstans är det ju, händer det någonting så händer det i en kommun, och då behöver vi vara där lokalt närvarande.
Vad har du för exempel på där ni har varit med och gjort någonting och där ni har gjort skillnad?
Oj, det finns jättemånga exempel. Jag brukar säga så här att nämn nästan vilken samhällskris eller samhällsomvälvning som helst, och det har funnits en Lotta med. Men några liksom så här, historiskt så brukar många komma ihåg att Lottor var med och tog emot de finska krigsbarnen till exempel. Men på senare tid så har det ju varit pandemin, inte minst, när vi många Lottor lokalt var med och var engagerade och hämtade mediciner och mat åt dem som var isolerade. Och sen var med också som vaccinationsvärdar när vaccinationen kom igg.
Okej.
Men alltså skogsbränderna.
Ja, Västmanland där.
Ja, absolut. Så att liksom, och nu den här färjan som har gått på grund nere i Blekinge, så är det ju Lottor med i form av att den frivilliga resursgruppen i Karlshamns kommun, om jag kommer ihåg rätt nu, är med där ute och hjälper till att ta hand om oljespillet där då. Så att ja, vi finns med där det händer.
Och då den brännande frågan, om man då känner att nu är jag nyfiken på det här, nu vill jag kontakta mitt närmaste eller kanske ett rikskontor och höra vad finns, vad kan jag göra, var kan jag träffa människor?
Ja, men då är ju webben enklast, svenskalottakaren.se, eller så hitta oss i sociala medier och ta kontakt. Vi blir jätteglada.
Och var hittar man podden?
Ja, men den heter Lottapodden, så den kan man söka på i där appar finns, eller så går man in på vår webbsida och hittar den där också och lyssnar på. Jag tänker, är man nyfiken på mer, då får man höra av sig.
Ja, bra där. Då har vi då berättat vad ni gör, vilka ni är och vem man ska vara om man ska söka, och då får vi hoppas att så många som möjligt gör det.
Ja, men varmt välkomna allihopa.
Med det så ska vi tacka för ikväll.
Tack så jättemycket.
Ja, ha det jättebra. Tack och hej.
Tack. Hej då.
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.